Hjärtligt välkomna allesammans till andra samlingen i den här serien för höst och vår 96-97. Förra gången så talade vi om Israels profeter. Och idag ska vi stanna för ämnet Jesaja och Israel. Jesaja och Israel. Alltså en av profeterna och kanske, om man ska gradera dem, en av de allra största och viktigaste. Jag tror vi sa förra gången att om det görs någon gradering i Gamla testamentet så nämns nog Mose på ett speciellt sätt. Annars gör det ingen gradering mellan profeterna. Men om Mose heter det att Gud på ett särskilt sätt, ansikte mot ansikte, har talat med honom. Och de andra profeterna har fått uppenbarelser genom syner och drömmar. Och ofta så står just ordet syn som rubrik. Det som profeten har sett. Profetens syn, vision eller syn. Och det menas nog inte att han har liksom fantiserat och sett hur som helst, utan det menas att Herren har låtit profeten höra och se vad Gud vill föra fram och undervisa om. Så ordet syn kanske inte är så bra. Man kanske kan översätta det närmast med uppenbarelse. Jesajas uppenbarelse, Jesajas Amos sons syn eller uppenbarelse, så börjar profetboken. Och sedan får man klart för sig att det här har profeten skådat. Det har han sett, det han nu undervisar om, i en alldeles bestämd tid. Och i Jesaja-rullen får vi veta att det är vad han har skådat angående Juda och Jerusalem i Osiahus, Jotams, Ahas och Josiahus dagar. Alltså i Osias, Jotams, Ahas och Hiskias dagar. Och då kan vi datera Jesaja-uppenbarelsen eller inramningen, den historiska inramningen för undervisningen, för budskapet, till 740 före Kristus och fram till ungefär 690 före Kristus. Så under en period av cirka 50 år. Och i de här 66 kapitlen så får man anvisningar och anspelningar så att man ganska klart kan säga när predikar profeten det här, när för han fram det här budskapet. Så man har mycket stor nytta av att känna till historien och känna till Israels situation i historien för att förstå vad Jesaja vill föra fram. Det är alltså på 700-talet, senare delen av 700-talet före Kristus. Då framträder en profet som heter Jesaja, Jeshayahu. Och Jahu, det är en förkortning av det heliga Guds namn som består av J-H-V-H, fyra konsonanter. J-H-V-H. Och ibland så förkortas det Jahu, ibland bara ja, som uttrycket halleluja eller hallo ja. Lova Herren, där är förkortningen bara J-H. Men fullständigt är det J-H-V-H, som betyder ordagrant den som är. Och när den som är talar direkt, till exempel till Mose, då säger han jag är. När Mose frågar, vad ska jag säga till Israels barn? De kommer inte att tro mig. Vem är det som har sänt mig? Vad ska jag då säga? Jo, så ska du säga. Jag är, har sänt mig till er. Så Guds namn är jag är eller den som är. Och det ligger i själva ordet. Jahu eller J-H-V-H. och Josha. För hans namn är ju Josha Jahu, betyder alltså Jahu frälsar. Det är Jahu som frälsar, som är frälsaren. Det vill säga, din frälsning, din hjälp, den är hos Herren. Och det är ett mycket passande namn för den här profeten och hans budskap. För det är, kan man säga, är själva huvudtemat, centrum i Jesaja-rullens undervisning. Bakgrunden är att det har gått väldigt dåligt för Israel på 700-talet. Det har gått och det håller på att gå alldeles käpprätt galet när profeten träder fram. När han får sin kallelse i templet enligt 6:e kapitlet, när den trefalt helige där framträder, som ni känner igen från högmässan: helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet, då är det illa ställt i landet. De 12 stammarna har ju glidit isär redan på 930-talet när Salomo dör. Så de 10 stammarna i norr har uttryckligen vänt Herren ryggen och Jerusalem ryggen, och de har till och med låtit Herren blir representerad av 2 kalvar. En som de har satt upp i Betel i södra landgränsen och en uppe i norr i Dan. Så det kallas då för Nordriket eller Efraims rike, dessa 10 stammars rike norr om Jerusalem. Juda, där Jesaja framträder. Juda och Jerusalem, det är i stort sett bara Juda, judastam, som då är i konflikt med Nordriket. Men det finns ju samband här emellan, och ni har kanske säkert läst Amos bok, hur profeten Amos går in i Nordriket och in i staden Betel och bestraffar där folket och den avgudiska gudstjänsten där. När Jesaja framträder så är det alltså mycket illa ställt i Nordriket, men det är också dåligt ställt i Juda, i Jerusalem, där profeten är. Jesaja talar också om Nordriket och dess huvudstad Samaria i sin bokrulle. Samaria är huvudstaden i det avfälliga Nordriket. Och det ska inte dröja många år så kommer Assyrien att helt radera ut Nordriket och belägra Samaria under 3 svåra år, och Samaria blir sedan förstört i stor utsträckning och folket förs bort i fångenskap. Snart återkomma till händelser som har att göra särskilt med Nordriket. 722 intas Samaria efter 3 års belägring, och därefter finns det inget Nordrike. Det är bara Juda kvar. Juda är det enda riket som då är kvar efter 722. Har nu profeten mycket allvarliga ord att säga om Nordriket, om deras avfällighet och synd, så har han det också om Sydriket. Och ni kan ju bara se hur profeten börjar sin rulle efter den här rubriken som jag nämnde först. Han börjar med imperativa riktade mot till himmelen och till jorden. Han tar himmel och jord till vittnen. Han säger: hör ni himlar, lyssna du jord, ty Herren talar. Och det är majestätiskt. Ty Herren talar. Det är inte vem som helst som nu tar till orda, utan den Herre som de har vänt ryggen, svikit. Och han tar inte svekfulla vittnen svekfulla människor till vittnen, utan han säger himlar med himlar och du jord. Nu ska ni få höra, lyssna nu, nu ska ni få höra något alldeles oerhört. Vadå? Barn har jag uppfött och fostrat, men det har avfallit från mig. En oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba, men Israel känner ingenting. Mitt folk förstår inte. Det är ganska oerhört. Israel alltså. Guds folk. Guds tjänare. Herrens tjänare. Det här tjänarbegreppet är väldigt viktigt i Jesaja-rullen. Och Israel hade ju blivit utvald för att vara Herrens tjänare, Herrens spjutspets om man så vill, skulle förmedla till folken budskapet från Gud. Skulle bevittna vem Herren är och se Herrens väldiga gärningar och spara det. Ta vara på det som ett vittnesbörd som ger ljus och vägledning och hjälp för alla folk, skulle vara Guds tjänare, Guds budbärare. Det var uppdraget. Och så har denna tjänare svikit. Israel som är Herrens tjänare, folket som är Herrens barn, som har blivit uppfödda och fostrade och burna och hjälpta och ledda och frälsta, de har vänt Herren ryggen. Lyssna till detta, ni himlar. Hör på detta oerhörda, du jord. En oxe uppför sig inte så här. En åsna uppför sig inte på detta sätt. Och vi skulle kanske, för vi har ett oxar och åsna, vi skulle kanske säga en hund uppträder inte så. Tänk vad de är trofasta och hur de kommer. Eller en katt stryker sig kring benen. Men mitt folk som har fått ännu mer av kärlek och omtanke och hjälp handlar mot naturen, naturvidrigt. Israel känner inget, mitt folk förstår inte. Så majestätigt och kraftfullt börjar alltså Jesaja-rullen. Och i enlighet med det här så kommer det i boken många verop, många domsord mot det avfälliga folket. Senare delen av Jesaja-rullen så kallas Israel, du min blinda och döva tjänare. Min tjänare är blind, min tjänare är döv. Herren uppenbarar sig och visar sanningen, men de ser ingenting och de förstår ingenting. Och mot slutet av boken så står det ganska gripande. Hela dagen har jag stått där med uträckta händer. Det är i det sista kapitlet. Kapitel 65. Från vers 2. Hela dagen har jag räckt ut mina händer till ett motsträvigt folk, som vandrar på den väg som inte är god, när det följer sina egna tankar. Ett folk som ständigt förtörnar mig utan att visa någon hänsyn, som frambär offer i lustgårdar och tänder offereld på tegelaltaren och så vidare. Som har alltså lagt sig till med hela folkens avgudiska gudstjänstbruk. Hela dagen har jag alltså stått där. Och det är ungefär i samma ton eller liknande ord som vi känner igen när Jesus står på Oljeberget och tittar mot samma stad, Jerusalem. Hur har jag inte velat, men ni har icke velat. O, att du hade insett också du vad din frid tillhör, heter det. Ungefär samma tonläge, samma ord möter ofta i Jesaja-rullen. Nå, det här låter ju väldigt dystert. Men det är den dystra, allvarliga bakgrunden. 700-talet är oerhört omvälvande. Men mitt i denna dysterhet så är Jesaja, profeten Jesaja, något av Gamla testamentets Johannesevangelist, som talar ljuvligare än någon annan kanske om just frälsningen och frälsningens grund och innehåll. Det är Jesaja-rullen som vi har adventsprofetiorna. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Det är Jesaja-rullen vi har profetian om jungfrun ska bli havande och föda en son. Du ska ge honom namnet Immanuel. Det är Jesaja som vi har profetiorna om Isais avhuggna stam. Ur denna stam ska ett skott skjuta upp. En rättfärdig telning ska komma. Det är Jesaja-rullen vi får veta att denna rättfärdiga telning blir föraktad, övergiven, slagen och genomborrad för våra synders skull, och att han är vår frid. Denna då både kraftiga undervisningen om folkets allvarliga situation och dessa ljuvliga löften och detta glada budskap som är så tydligt så att det ser nästan ut som om Jesaja har varit med och sett fullbordan av det. Och jag kanske inte ska säga ser nästan ut som, för att profeten gör ju gällande att han har sett det. Han predikar ju vad han har sett. Han har liksom fått en videoinspelning i förväg, så att säga. Kan man säga. Video, det är ju samma ord som jag ser, och vision och detta. Så när han skildrar i Jesaja 53 Kristi lidande eller Messias lidande, så är det ju som om man står i Golgata. Det är många lagt märke till. Allt det här är nu på ett fantastiskt sätt komponerat i Jesaja-rullen. Och jag skulle ju gärna önska att jag kunde med en tavlas hjälp rita upp lite grann hur hela rullen är strukturerad och uppbyggd. Något som jag tycker om att göra, för att jag mår så illa av den misshandling av Jesaja-rullen som bibelkritiken har svarat för. De menar ju att denna rulle är ett mismatch av osammanhängande orakel och har ett innehåll som inte går att föra tillbaka till denne Jesaja som vi här talar om. Och när man påstår detta så menar jag att man har så totalt missuppfattat och felanalyserat den här boken. Den är ett under av enhetlighet och enhetlig struktur och komposition. Och det går med hjälp av texten också populärvetenskapligt att rita upp och visa vilken oerhört enhetlighet, fantastisk komposition den här boken har. Men det hinner jag bara antyda idag. Jag har inte sån utrustning här att jag kan rita heller och visa det. Kanske vi kan ordna en annan gång. Men jag ska kanske peka på några texter. Vi ska ju tala om Jesaja-texter mera nästa gång. Så jag går inte in så mycket på texter, utan tar det idag lite mera översiktligt, övergripande. Man kan säga att hela boken kan man säga är ganska kronologiskt ordnad, men samtidigt också tematiskt ordnat och komponerat. Men fram till och med kapitel 35 så tar man upp händelser i tur och ordning som går från cirka 740 och fram till 701. Men kapitel 1 är ju som en försättssida, så att där sammanfattas situationen, både den syndiga situationen och den enda frälsningen. I kapitel 1 så finns det här jag nämnde, och dessa V-ord om folkets stora syndighet och avfall, men samtidigt också det som är huvudbudskapet: om era synder än är blodröda skall det bli vita som snö. Finns också i själva försättsbladet, alltså i kapitel 1. Alltså både dom och löfte. Men sen kommer då undervisning i anslutning till händelser som äger rum. Och det som då händer är att folket vill, som jag redan har sagt, inte veta av själva grunden att det är Herren som är deras seger eller deras frälsning, deras hjälp. Redan namnet Israel betyder ju att det är Gud strider, Gud kämpar, Gud skyddar, välsignar, bevarar sitt folk. Men det vill man inte veta av, och man vill inte veta av det som själva namnet Jesaja betyder, att det är Herren som frälsar. Vad blir då alternativet? Jo, då söker man frälsning eller trygghet eller hjälp någon annanstans. Och nu hotas man av starka krigsmakter som den assyriska. Och hur ska man då klara sig? Då förstår man inte att man ska vända sig till Herren och att man ska upphöra med sina onda gärningar, utan man försöker att skaffa sig starka mänskliga allianser. Så ett huvudtema i Jesaja-rullen på många ställen är den, eller en huvudbakgrund, den allianspolitik som Juda och ledarna för Juda ägnar sig åt. Och jag ska stanna lite vid den allianspolitik som konung Ahas ägnade sig åt kring år 734 före Kristus. För det är den direkta bakgrunden till Jesaja kapitel 7 och kapitel 8. Där vi har Immanuels profetian. Och även kapitel 9 förresten. År 734, då har ännu inte Nordriket gått under. Det har ännu 12 år kvar av sin existens. Men det är på randen av undergång. Och år 734 så har Nordriket svårt härjats av den assyriske fursten, som heter Tiglath-Pileser den tredje, en fruktansvärt effektiv tyrann i den världen. Men Tiglath-Pileser, han har härjat bland annat uppe i Galileen. Han har slagit ihjäl och han har deporterat, så att inga tomma ord när Jesaja säger i början av 9 kapitlet och i slutet på 8 kapitlet, Det talas om nöd, mörker, natt av ångest. Ja, tjockt mörker är det fördrivnas liv. Så var situationen kring Genesarets sjö och områdena däromkring efter Tiglath-Pilesers härjningar lite före år 734. Återkommer till detta strax. I den här situationen så heter kungen i Judan, den som mer och mer tar makten i Judan, heter Ahas. Han är en mycket ogudaktig kung. Och han leder folket in på en allianspolitik som ska rädda dem. De ska inte behöva övergiva sina syndiga handlingar. Och de vänder sig inte till Herren, utan de söker stärka sig mot Assur genom att hitta allianser, lämpliga allianser. Och då tar Ahas kontakt med den kung som finns kvar i Nordriket strax innan då allt ska gå under, och sen kan vi samarbeta. Och så tar han kontakt med Damaskus, och i Damaskus där dyrkar man ju allt annat än Herren, utan där har man avguda altaren och massa olika gudar som till och med kräver människooffer. Och det accepterar Ahas. Han åker till och med dit och ritar av altaret och tar det till Jerusalem. samarbetar intimt med den form av gudstjänst som man har i Damaskus. Det är det här som det syftar på när man börjar läsa sjunde kapitlet. Vi måste läsa lite grann där kanske. Och i Ahas, Jotams sons, Usias sons, Judas kungs tid hände sig att Resin, kungen i Aram, det är alltså kungen i Damaskus, och Peka, Remaljas son, Israels kung, det är alltså kungen i Samaria, det som snart ska gå under, drog upp mot Jerusalem för att erövra det, vilket det trots allt inte förmådde göra. Och när det blev berättat för Davids hus att armén hade slagit läger i Efraim, då skälvde hans och hans folks hjärtan som skogens träd skälver för vinden. Alltså innan Ahas nu ger sig in på den här allianspolitiken, så har han råkat illa ut. Då har först Damaskus och Samaria gått ihop emot Juda kung Ahas. I den här situationen trädde Jesaja fram, tredje versen. Herren sa till Jesaja: gå med din son Sjöarjashov. Sjöarjashov, det betyder en rest, ska vända om. Och möt Ahas vid änden av övre dammens vattenledning på vägen till Valkarfältet och säg till honom: ta dig till vara och håll dig stilla. Frukta inte och var inte motfälld i ditt hjärta för dessa två rykande brandstumpar, för Resin med arameerna och för Remaljas son i deras förgrymmelse. Vi hinner inte läsa mera där. Det är alltså bakgrunden. Men Ahas vänder sig då inte till Herren. Ahas lyssnar inte till Jesaja, utan han försöker komma ur den här knipan genom en allianspolitik och också försöka muta in sig hos den assyriske kungen. Det är den här situationen som Jesaja säger, eller Herren genom Jesaja säger till Ahas: begär ett tecken från Herren din Gud. Begär ett tecken från Herren din Gud. Alltså Herren, det är han som ska frälsa och hjälpa. Lita på honom, håll dig till honom, begär ett tecken från honom, och du får begära det varifrån du vill, från höjden eller djupet. Då säger Ahas så här: jag vill inte frästa Herren. Det låter ju väldigt fromt och fint. Det vill säga, det är ändå en omöjlighet att Herren klarar av en sån här sak och kan rädda i den här situationen. Så han avböjer. Jag begär inget, jag vill inte frästa Herren. Då ges det ett tecken till Davids hus, och det är det tecken som ni känner igen. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Hon ska ge honom namnet Immanuel. Alltså, det är inte alls så som Ahas tror, att det är för svårt, och det är att be om en för stor sak från Herren, så att man frestar Herren och man tar honom på orden. Utan det som Ahas tror är omöjligt, men är möjligt för de här jordiska allianspartnerna, det är inte alls omöjligt. Det ska Herren göra. Han ska låta jungfrun bli havande och föda en son. Alltså, han ska göra något ännu långt större, mycket större än det någon kan tänka sig. Och den frälsning det är frågan om här, det känner ni ju till. Det är alltså en frälsning inte bara av Jerusalem just då och just där, utan världens frälsare. En frälsning som går över allt vad frälsning och räddning heter. Det är det stora tecknet som Ahas avvisar, och senare många avvisar, och avvisar ju än idag. Dock inte alla. Det är det stora tecknet. Nå, den här kända texten om jungfruns son och Immanuel. Alltså inte detta Assur med oss eller Damaskus med oss, utan Gud är med oss, Immanuel. Och det visas genom att jungfrun föder Herren. Herren blir människa till Jerusalem, så hela världens frälsning. Det här är alltså ett sammanhang som man kan belägga i texterna både i Bibeln och utanför Bibeln. Det handlar om vad som hände kring år 734. När ni kommer fram till 9 kapitlet där jag var nyss, och där det talas om att det är tjockt mörker och förtvivlan och nöd, och sedan från början av 9 kapitlet: dock natt skall inte förbli där nu ångest råder. Då syftade på de svårigheter som hade drabbat Nordriket strax före det här som jag nyss berättade om, till att Pileser har härjat i norra Israel. Och mot den bakgrunden så kommer här löftet om det stora ljuset. I den förgångna tiden har han låtit Zebulons och Naftalis land vara ringa ansett, men i framtiden ska han låta det komma till ära. Och så nämns det tre uttryck som finns också på assyriska. Nämligen, det är Tiglatpilesers benämningar på de områden han har erövrat, som han gör till assyriska förvaltningsdistrikt. Och i översättning så kallas de där tre områdena här trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. 1917 skriver hedningarnas område, men hedningarnas Galil, alltså Galileen, är det frågan om. Vad är det då som ska, jo, det är folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskogens land ska ett ljus skina klart. Hur då? Jo, då kommer det som redan har nämnts här om jungfruns son. Se, ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans skuldror skall herradömet vila. Hans namn ska vara under, rådgivare, stark Gud, evig fader, fridsförste. Och så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och över hans rike, och så vidare. Så denna kända profetia har sin konkreta bakgrund i vad som händer i landet till följd av folkets avböjande av den rätta, enda rätta räddningen och frälsningen. Och så här är det nu hela vägen om man fortsätter att bläddra. Det här löftet då om denne son som ska komma uttrycks i 11:1 med detta: ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. Det vill säga, nu är ju inte Isais stam avhuggen. Isais avhuggna kungastam, det är ju alltså, Isai var ju pappa till David som blev Davidshusets första kung. Och sen kom ju Salomo, och sen kom ju Rehabiam, och så kom det ju en hel massa. Men sen går också det riket under. Så hela kungaträdet blir nedhugget och det är bara en stubbe kvar. Men det finns där. Det är därför det är så viktigt i Matteus evangeliet att Jesus är den som kommer ur den där stubben. Att han hänförs till Davids hus. Och när vi läser Marias lovsång och Zacharias lovsång så betonas ju det här så kraftigt. Ur stubben kommer alltså då ett skott. Och lägg också märke till hur man får fram i bilden av det här skottet att Messias kommer inte i krigsrustning och med yttre stark makt och upprättar ett jordiskt rike och kör ut romarna från Jerusalem. Utan om det där skottet heter att det är en späd telning. Jag vet inte hur man ska översätta det där på svenska, men det är alltså sånt där som folk går och knipsar bort. De tycker att det kan inte bli något rakt och snyggt och fint träd. Men Messias är just detta. När han utför sin frälsning så kommer han ju i förnedringsgestalt. Han har ingen yttre glans eller fägring. När vi såg på honom så var det ingenting som tilltrog, som vi tyckte var så där extra fint. Han måste förnedras. Han måste avklädas. Han kommer i ringhet. När han får lida, han får bära folkets synder, kommer inte på en stridshingst utan fattig. ridande på en åsna, på en arbetsåsninas får och så vidare. Det antyds redan av bilden att en telning som skjuter upp ur stubben. Så finns här då en rad kraftfulla ord om hur den rätta hjälpen och frälsningen ser ut, samtidigt som folkets trots och blindhet målas ut. Och det skildras konkret vad som händer. Vi kan läsa i Jesaja-rullen hur olika folkslag erbjuder juda viss hjälp. Och särskilt när det drar ihop sig lite längre fram, kring år 703, 702, 701. Så kommer Egypten och en del andra folk att erbjuda allianser. Gå ihop med oss så får vi hjälp. Och detta går juda på. Nu heter kungen Hiskia när vi är framme vid 702-701. Och Hiskia, han tar då kontakt med Egypten. Och andra som erbjuder hjälp, men glömmer bort Herren. Och Herren, han är så god mot Hiskia så att Hiskia får 15 år extra, som ni kanske minns. Han är dödssjuk. Får leva 15 år till och då verkar det ju som att man ska vakna upp och förstå var han ska söka hjälpen. Men det är lite halvdant med det också. Som man ser om man läser det 39:e kapitlet. Men om man ser kanske i kapitel 30 och 31. Då är vi framme kring tiden strax före 701. Då är det lika illa med folket fortfarande. Nordriket är borta nu sedan en tid, sedan 722. Men Juda ser ut också att gå under. För nu kommer hela det assyriska maskineriet med en jättestor armé. Man belägrar Jerusalem och mänskligt att döma har inte Jerusalem många dagar kvar. I den här situationen så vänder man sig inte till Herren och säger, ja men du kan ju allt, ingenting omöjligt för dig. Förlåt oss vår avfällighet och vår otro, men vi litar på dig, du är vårt enda hopp. Inte. Utan man försöker i sista stund att få ihop någon allians med framförallt i Egypten. Och därför är det inte så konstigt att det står så här i kapitel 30 till exempel. Ve er, ni vanartiga barn, säger Herren. Ni som gör upp rådslag som inte kommer från mig och sluter allianser utan att min ande är med, så att ni därigenom hopar synd på synd. Ni som drar ner till Egypten utan att ha rådfrågat min mun för att söka er skydd hos farao och en tillflykt under Egyptens skugga. Se, faraos skydd ska bli er till skam. Tillflykten under Egyptens skugga ska bli er till blygsel. Och så vidare. Eller i 31 kapitlet från början där. Ve dem som drar ner till Egypten för att få hjälp, i det de förlitar sig på hästar, den som sätter sin förtröstan på vagnar därför att där finns så många, på ryttare därför att mängden är så stor, men som ej vänder sin blick till Israels helige och inte frågar efter Herren. Jesaja är den profet som oftast, ja, det är nästan bara Jesaja som säger Israels heliga. Det förstår vi ju varför. Han har mött Herren i templet som säger helig, helig, helig är Herren Sebaot. Så det är just hos Jesaja och i alla delarna av Jesaja som man möter uttrycket Israels helige gång på gång om just Herren. Men man vänder alltså inte blicken till honom som har hjälpen, utan vänder sig nu i detta fall främst till Egypten. Vi ser hur detta tema med allianspolitiken här går igen. Och så fruktar man ju Sanherib. Men vad står i 33 kapitlet till exempel? Jo, där syftar det på Sanherib, som är då assyriernas ledare. Ve dig du fördärvare. Fördärvaren är alltså Sanherib. Han härjar och fördärvar överallt när han går fram. Och jag tror inte jag ska berätta hur han gjorde, för då kan ni inte äta kvällsmat när ni kommer hem. Men det var fruktansvärt grymt. Oerhört hänsynslöshet som han visade. Ve dig du fördärvare som själv har gått fri från fördärvet. Ve dig du härjare som själv har undgått förhärjning. När du har fyllt ditt mått att fördärva, drabbas du själv av fördärvet. När du har fullbordat ditt härjande, drabbas du själv av förhärjning. Och det kommer att preciseras närmare längre fram och går i fullbordan. Han blir mördad så småningom. Nämligen Sanheribe palats revolt. Ja, nu ser jag att tiden håller på att rinna ifrån mig, så jag skyndar mig till någon form av avslutning till det här. När vi har kommit så här långt som till det här 701, det är då som Herren visar att frälsningen inte är beroende av att folket är lydigt. Att Herren genomför sin frälsning tack vare folkets tro eller tack vare folkets omvändelse. Men frälsningen är totalt oförtjänt. Precis som det var från början när Israel utvaldes till Guds tjänare, så betonar Mose, det är inte därför att du är frommare eller bättre eller heligare än andra, utan det är bara på grund av min kärlek och för mitt namns skull. Tvärtom är det så med dig att du är mer hårdnackad än andra. Så frälsningens grund, det betonas väldigt kraftigt, ligger alltså inte i människornas tro, utan bara i Guds obegripliga godhet. Det som heter chesed på hebreiska, som kan översättas med oförtjänt nåd. Och denna oförtjänta nåd visade sig ju när folket räddades ut ur Egypten, när Herren utvalde Israel till sin tjänare, och nu när folket räddas 701. Assur skulle ha mosat hela Jerusalem, men genom Guds ingripande så får resten av hans armé toga hem med oförrättat ärende. Och den frälsningen som sker då, den står som prototyp eller modell för hur Herren handlar av idel oförtjänt godhet mot oss. Och det beskrivs i kapitel 36 till och med 39, som står som en historisk mitt i hela Jesaja-rullen. Och sen resten av hela Jesaja-rullen, alltså 40 till och med 66, lyfter fram sen mot bakgrund av vad som har hänt, när nu Sion oförtjänt blev räddat undan Sanherib, så tar nu profeten i en fantastisk komposition fram vad som är den sanna frälsningen, som den här Sanherib-frälsningen, frälsningen undan Sanherib, bara är liksom en skugga för. Han tar nu upp den sanna frälsningen, den sanna tjänaren och det sanna Sion. Och då säger han, du Israel skulle ju vara min tjänare, men du var blind och döv. Och så talas det om den sanne tjänaren. Så kommer tjänaresångerna som handlar om Messias, som ställs fram som en kontrast mot folket som svek. Den sanne tjänaren, inget svek fanns i hans mun. Och den sanna tjänaren får till och med ta över Israels roll, eller får kallas Israel. Men man ser av sammanhanget i till exempel kapitel 49 att denne tjänare är inte detsamma som Israel, fast han kallas Israel. Vi vet också Jesus Kristus kallas ju för Israel, eller min son. Du är min son, jag är idag för att jag har fört dig ut ur Egypten. Ut ur Egypten kallade jag min son, det syftar ju på Israel. Och så tillämpas det på Jesus enligt Nya Testamentet. Här i 49 vers 6 står det till exempel om tjänaren. Det är för litet för dig då du är min tjänare. Och i vers 3 han kallats för min tjänare Israel. Det är för litet för dig då du är min tjänare att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag vill sätta dig till ett ljus för hedna folken för att min frälsning må nå till jordens ända. Och när vi sen kommer till Jesaja 53 så ser vi ju att denne tjänare är inte detsamma som Israels folk. Men han är det sanna Israel, den sanna tjänaren. För där står det om Israels folk att de gick alla vilse och de övergav Herren. Men tjänaren, han hade inget svek och han bar våra synder. Han blev genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull, straffet lades på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blev vi helade. Så lyfts alltså då den sanne tjänaren fram i kontrast mot Israel som då har svikit och är en blind och döv tjänare. Och så sammanfattas då det sanna Sion. Det består då inte bara av den gamle tjänaren, utan av den gamle tjänaren Israel, så är det bara en rest som vänder om. Precis som Jesajas son fick heta, en rest ska vända om. En kvarleva, en rest ska vända om. Och så kommer förutom denna rest människor från alla möjliga folkslag, stammar, folk och tungomål till Sion, till det sanna Sion. Så då sammanfattas det sen vad liksom det sanna Sion är, och vad den sanne tjänaren är, och vad den sanna frälsningen är. Och mer än så hinner jag inte ta fram i den här inledningen. Jag hälsar er hjärtligt välkomna till Västerås Bibelforum, läsåret 96-97. Det här är första samtalet.